Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, då välkomnar vi till en ny Inget vil och hem-podd. Från poddstudion 4.0 är vi snart uppe i, va?
Japp, det är något sånt. Och nu sitter vi extra långt ifrån varann. Vi har byggt studshämmande skärmar.
Ja.
Det är nästan värt en bild det här, tycker jag.
Ja, man ser knappt varann. Man får en liten flagga och vinka till varandra.
Jag ser dina ögon tittar upp bakom den här skärmen.
Precis. Vi får också hoppas att det avspeglar sig att det blir ytterligare lite bättre ljud.
Ja, det är vår förhoppning att vi nu har flyttat ifrån varandra lite grann här och att vi ska inte ta upp varandras ljud i mickarna så mycket då.
Exakt.
Vi är ju lite nybörjare på det här, så är det ju.
Och vi lär oss hela tiden.
Ja. Ja, vi lär oss hela tiden.
Yes.
Men vad tänkte jag säga? Idag har vi ett specialavsnitt framför oss.
Ja, ett nytt intervjuavsnitt tänkte vi köra idag. Med ingen mindre än Carl-Johan Granqvist.
Exakt, Carl-Johan Granqvist. En mycket, mycket spännande person som vi har försökt att få med som gäst en tid här. Och nu händer det.
Ja, precis.
Superkul. Och ska vi säga det att Carl-Johan själv är ju tydlig med det, att han är ju ingen löpare.
Nej, precis. Han är väl kanske ingen den typiska träningspersonen överhuvudtaget.
Nej, det är han inte. Men han får ju förklara det här själv här lite längre fram. Men han hade gärna tränat en del, säger han. Men tiden finns inte. Och det är ju verkligen en person som inte har något vilohem i sitt liv.
Precis. Men det är väl också det som vi tycker är lite kul med just den här podden eller den här intervjuavsnitten, att tanken är ju kanske inte bara att vi ska intervjua idrottare, utan vi vill intervjua personer som har gjort en resa mot målet.
Ja, någon form av resa och liksom någon form av utmaning i livet hela tiden. Och Carl-Johan har ju verkligen många järn i elden, har haft det under hela sin uppväxt och så vidare, så att det ska bli skitkul helt enkelt på svenska att höra hans historia.
Precis, och det är väl lite det som jag säger med att alla kan ju ha inget vilohem på olika sätt, och hans inget vilohem, det är ju att han inte riktigt hinner vila i form av allt arbete han håller på med.
Ja, precis, och det var väl lite våran tanke som du var inne på där från början när vi startade den här podden, att det naturligtvis kommer träning vara en röd tråd, men det är absolut inte hugget i sten att allt ska handla om det, utan generellt har du mycket järn i elden, liksom inget vilohem, så där superkul att höra dina utmaningar och din resa.
Precis.
Men ska vi ta några ord innan vi släpper på Carl-Johan här om uppdatering på våra liv?
Ja, det kan vi absolut göra.
Vi vill ju vara lite egoistiska.
Ja, absolut. Podden är ju ändå vårt eget lilla bebis här.
Ja, även fast det här är ett specialavsnitt, så vi kommer väl inte köra några stående punkter, du och jag och sådär. Så att det blir in på intervjun strax. Men hur har din träning gått senaste tiden?
Jag är ju ganska precis hemkommen från Rådås, så min träning har väl egentligen varit där jag fick ihop Rådås. Sen fick jag upp ett pass igår hemma. Nej, du och jag körde ett pass i söndags också.
Vi attackerade mossen.
Dagen efter jag kom hem, ja, så bestämde vi att vi skulle sammanstråla och köra ett litet pass. Yes. Vad var det? Var det kul?
Ja, men det var ju kul. Vi använde ju de lokala stigarna maximalt runt omkring här, skulle jag säga. Och det är ju torrt i skog och mark, trodde vi.
Ja, jo, skog och mark var ju torrt. Men,
men vi har ju ett stråk här, en kraftledningsgata med en mosse som vi kallar den då. Den är väl kanske ett par kilometer. Det brukar vara ett bra pass att köra den fram, och sen kör man samma tillbaka då. Det blir typ 2x20 minuter.
Exakt.
Riktigt sumpigt och tungt, och man sjunker till midjan ibland.
Ja, jag lyckades hitta ett riktigt gyttjehål där som jag skulle hoppa över. Men, ja.
Det finns på Instagrammen om någon som vill se en film på det. Så där körde vi ju. Ja. Det var ju superkul. Och du bytte väl någonstans kanske dammiga Rådås-stigar mot superblöta Bergslags-tracks.
Ja, men verkligen så var det. Men det är ju som sagt, det är alltid kul att komma hem och springa på igenkända stigar och så också. Så att det är borta bra men hemma bäst, det är så man brukar säga.
Ja, exakt. Ja.
Nej, men annars igår körde jag lite längre. Jag körde 17 kilometer igår, tror jag. Med lite trösklar också.
Mm-hmm.
Så det är väl det jag har fått ihop senaste tiden efter Rådås. Ja. Själv då?
Nej, men jag kan summera på ungefär samma sätt. Dock inte så långt pass igår, utan lite kortare. Jag körde 800 meters intervaller med mina nya racerdojer då. Nike Alpha Fly, en andra vända med dem. Och jag tyckte det var ganska kul att köra på asfalt nu. Så jag har väl någonstans landat i att vi ska köra en weekend i Stockholm här.
Ja, jag har varit superchockad igår kväll när jag satt och kollade på tv med Emily. Och sen säger hon bara, Patricia skickar precis frågan om vi ska köra en weekend i Stockholm när det är Stockholm Marathon. Jag bara, vadå, ska Fritte springa?
Ja, Patricia och Emily är våra respektive fruar. Det tror jag de flesta vet nu för sig.
Precis.
Men skulle jag med så skulle ju då min fru med. Eller hon ville naturligtvis följa med.
Såklart.
Och då ville din fru följa med. Och då var det ju en weekend då.
Exakt, men jag har varit jättechockad, för det är ju liksom, det hör ju inte till vanligheten att du är ute i civilisationen bland folk liksom. Det är ju skog och älgar och rådjur du brukar hålla dig kring. Så
ja, som den
Fredrik
gamla.
Och 30 000 andra på Stockholm Marathon, det är inte vanligt.
Nej, jag är ju sån här novemberkåsan.
Exakt.
Borra ett kärr någonstans och försöka och gömma sig. Nej, men jag har ju historiskt sett alltid sprungit mest i skogen, men det kan ju vara kul att testa ett väglopp. Mm. Det har vi gjort några millopp så där vet jag förr idag, men aldrig något maraton på asfalt.
Nej, så det ska, nej, men det ska bli kul. Så det får vi styra ihop en weekend där.
Ja, och min fru frågar ju hur lång tid kommer det här ta då? Tar det hela helgen? Så när det ska ta max 2.55, kanske 2.56.
Ja, men det är bra mål.
Nej, jag har inte satt upp något tidsmål, men jag får fila på det framåt.
Ja, under tre borde du fan ta alltså.
Nej, jag tror det blir tufft.
Nej, det
får se. Nej, det beror på vind och väder. Och
ja, precis, sådär. Exakt. Vi har ingen aning om hur vädret är. Det är ju tre, fyra veckor kvar.
Ja,
där, så.
Runt tre veckor. Men vad sa du, hur många startande är det på den?
Jag vet faktiskt inte hur många det är. Jag kan tänka mig, nej, jag vet inte, jag ska inte säga något. 20 000?
Det är så. Det är,
jag har faktiskt ingen aning.
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag kollade lite på deras hemsida igår och det verkar finnas startplatser tillgängliga i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Så det är inte sålt slut, så att säga.
Nej, jag sa det, annars finns det ingen biljett. Då får du springa bredvid bara hela vägen. Så.
Ja, ja, det är, precis. Man kan alltid ta en gammal startlapp från Vasaloppet.
Exakt,
och hänga på magen. Och
ja, nej, men det blir kul.
Yes, det blir det. Ska vi hoppa in på dagens agenda?
Ja, jag tycker vi släpper på Karl-Johan.
Det gör vi. Så, välkommen Karl-Johan till studion på Norrheden.
Tackar, tackar. Kul att få vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Vi har precis blivit serverade bullar av min kära hustru. Som vi smaskar på. Så att hör ni något smaskande och kaffesörplande, så vet ni anledningen.
Vi konstaterar ju precis här att det är ju inte det bästa att bjuda Karl-Johan på hembakta bullar, med tanke på att vi har ju korat Karl-Johan och Saras bullar till Sveriges bästa bullar här, precis.
Ja, jag sa det till min fru, är det så smart, du vet vem som kommer. Det är Karl-Johan Granqvist som kommer, och han har ett eget café.
Jag brukar säga att alla andras bullar, det är de bästa bullarna. Det är så gott när andra lagar mat, så att det är fantastiskt glädjande att få äta era bullar.
De var godkända.
Jajamän.
Vad kul. Och vi kan väl, vi var ju inne lite på det innan här också, att du är ju tydlig med Karl-Johan att du är ju inte ute och snor sportar så mycket.
Nej, men det får väl lägga till ändå så att det finns någon koppling här. Men jag har idrottat en gång.
En gång?
Ja, nej, men i ett tidigare liv. Nej, men jag tyckte, spelade väldigt mycket badminton
när
jag var ung. Men sen kommer liksom, någonstans kommer väl ett val om man ska satsa på det eller inte. Det gick väl från att spela singel tills man tyckte att det var jobbigt. Så då började man med dubbel. Och sen började man tycka att det var jobbigt också. Så då slutade man på någon sån där tränarbänk. Och så var det jobbigt också.
Ja, jag förstår. Men badminton, det är någon bollsport av något slag.
Ja, det.
Vi piskar inte så mycket med sånt.
Nej, konditionsidrottare.
Världens snabbaste racketsport, får jag bara flika in ett litet extra.
Ja, det är kul, det är svinkul.
Ja, det är jättekul.
Det är faktiskt bra träning också.
Ja.
Livsfarligt för hälsenor och sånt.
Nu börjar folk snacka om padden, men det har...
Jag har hört det.
Det är väl lite för de som inte hinner med.
Nej, men exakt. Jag har inte liksom velat eller vågat mig på det där, men någon gång.
Jag fastnade ju hårt i paddel-hypen ett tag där, men jag lyckades ta mig ur.
Ja, du är ju lite lätt påverkad.
Ja,
jag är lite mer
säga.
Som en finlandsfärja.
Ja, du bara
det är svårt
på.
Att liksom styra
åt det. Exakt.
Men Carl-Johan, för mig och även för Christian här tror jag, så är, i våra ögon så är ju du en blandning av en akademiker, en fårbonde, en finsmakare och en eventuell arvtagare kanske.
Ja, ja, men det var en spännande mix.
Jag tänker att du ska få den stora äran att presentera det.
Ja, ja, men tack. Men Carl-Johan Granqvist, precis som du sa, är 30 år. Och nu för tiden får man väl titulera sig som storbonde, eller ja, i alla fall fårmjölksbonde uppe i Bresjö. Där vi pysslar med mjölkfår och gör ost och driver restaurang/caféverksamhet en stor del av året. Så där har man hamnat och har väl blivit, vad man ska säga, är dagsaktuell idag.
Mm, uppe i Bresjö i Hällefors kommun.
Jajamän.
Ungefär 2 mil från Hällefors, va? Kanske.
Ja, något sånt där. Vi brukar säga mellan Hällefors och Kopparberg. Så finns vi. Man får ta en liten sväng uppåt där. Så.
Ja, ett litet samhälle.
Ett litet samhälle. Jag tror att det idag bor fler får än vad det är människor. Men det är tur att de är himla trevliga fåren.
Ja, de är jättetrevliga. Och du sa det innan här också förut att ni har ju ändå 2 kaféer.
Ja, precis.
En restaurang.
Ja.
Och sen vet jag att det finns en bilverkstad.
Ja,
så det är ju lite verksamheter som pågår där.
Ja, men det finns, och det finns även, vad ska man säga, både brädgård och det är tavlor och utskrift och affischverksamhet, eller hur man ska definiera. Så det finns alla möjliga verksamheter.
Framförallt så är det väl en stor sommar, liksom ett resmål på sommaren,
ja,
för dagsutflykter. Man ser ju väldigt mycket dagsresenärer som besöker det. Som till exempel till er och titta på fåren och så vidare.
Ja, och det är, ja, men så mycket med lite sådana avflyttningsorter. Alltså det blir mycket sommarstugor, så det är mycket sommargäster som är där. Mm.
Hur hamnade du i Bresjö? Du har ingen naturlig anknytning dit.
Nej, absolut ingen naturlig. Förutom att jag hittade en gammal bok. Eller ingen gammal bok, men ni vet när man var, hur gammal kan man ha varit, mellan 7 och 10 år, så har man hittat boken om mig.
Okay, ja.
Så att då skickade min mamma ett sms på en bild där jag hade fått komponera ihop min egen meny. Så där hade jag skrivit ihop en 3-rättersmiddag. 4 rätter till och med. Så
jag måste bara fråga, Fredrik, gjorde du det när du var 7 år?
Jag har börjat tänka på något annat.
Ja, nej, förlåt, fortsätt.
Ja, men så började jag läsa, varför skickade hon det här? Men då såg jag efter varmrätten, så var någon form av Wallenbergare med tryffelpotatismos, så hade jag rekommenderat Bredsjöblå för dens goda smak och karaktär.
Ja, 7 år.
Så att det är, ja, 7-8, något sånt där. Man kunde skriva i alla fall. Så att jag har ändå en viss anknytning till Bresjö under åren när det kommer till osten.
I tidig ålder.
Ja, ja. Så egentligen ska vi kolla vad som står i våra de här böckerna. Ja. Det kanske är det vi kommer att landa på till slut.
Kunde vi skriva då?
Nej,
inte. 7-8 kanske, men något sånt där.
Ja,
men,
ja, ja.
Men så att den har ju funnits med. Så, men sen har jag inte haft någon anknytning så till platsen. Så varför jag hamnade där tycker jag är väldigt skojigt. Jag jobbade ju tidigare på Saxo Bruk, som någon form av residensansvarig, eller man skulle kalla det. Så att då fick jag rekommendationen att åka och köp osten i Bredsjö, för vi har alltid haft den på menyn där. Den har alltid sen det startade. Men så åk dit och köp osten, för då får du köpa den för, vad ska man säga, restaurangpris eller grossistpris. Jag tänkte, Bresjö, det är ju 40 minuter. Det är nästan...
Ska jag åka för lite ost.
För lite ost, när jag kan handla den på Ica. Men, ja, alltså, jag annonserade väl och sa att jag kommer upp till er. Och då var det Sara som tog emot mig, som är dotter då till Lena och Lars-Göran som startade mejeriet och verksamheten. Så sen började åka dit ganska ofta.
Det var mycket ost som skulle handlas.
Ja, nej, men nu, även när inte ost skulle handlas, utan bara så där man åkte och fika.
Ja, det
helt plötsligt. Och sen nästan 5 månader senare så flyttade jag flyttade jag dit. Flyttade vi ihop. Så jag brukar skämtsamt säga att det kanske inte blev så mycket billigare i längden. Och att jag skulle åka dit och handla oss. Så att nu är jag och Sara förlovade. Och vi ska gifta oss här i höst. Och ska också ta över gården och verksamheten.
Ja, det är ju en fantastisk historia hur du ska åka och köpa ost och träffa en lokal tös och bli kvar. Ja.
Vi har tydligen träffats, varit på någon dejt tidigare, men jag var väl kanske 3 och hon var 6 år. Och vi tittade på Pongo, de 101 dalmatinerna. Och ja, så att det var lång tid där till nästa.
Men nu är vi ganska i nutid redan, Kalle. Ja. Jag tänker vi hoppar tillbaka lite till din uppväxt och var du kommer ifrån och så vidare. Du är ju, för att tydliggöra, så är du ju son till Carl Jan Granqvist. Det ska vi ju vara tydliga med. Och det är ju som sagt, det medför ju vissa, kanske förutfattade meningar och så vidare om dig och hur du ska vara som person. Och du får gärna berätta var du kommer ifrån och hur din uppväxt har sett ut och så vidare lite grann.
Ja, alltså jag tycker också att det är lite kul att bara flika in. Men i somras då, när jag var i kaféet och jobbade, så var det en dam som kom fram till mig och frågade: du är inte härifrån, va? Nej, det stämmer. Nej, jag hörde det på rösten. Du är från Stockholm, va? Stockholm? Jag är från Filipstad. Jag såg hon nästan chockerad ut och vände på klacken. Så att jag är, vad ska man säga, född, uppväxt utanför för Filipstad.
Ja, du är det.
Ja, Karlskoga sjukhus, men sen så
man ska gå riktigt långt tillbaka.
Precis. Och sen så på Saxo då, som ligger en kvart utanför för Filipstad. Saxo herrgård.
Du växte upp på herrgården.
Ja, men det kan man säga tills jag var 5 ungefär. Då skilde sig mina föräldrar och med Karlians schema då, så blev det väl enklast att jag bodde med mamma. Och så hade jag sånt där man har varannan helg eller lite fredagslämning eller vad man kallar det där.
Och då bodde mamma i?
Vi bodde i Dylta bruk heter det, som är utanför, vad kan man säga, en kvart, 20 minuter norr om Örebro.
Just det.
Så bodde mycket där, eller bodde mycket där, fram till hela gymnasietiden. Funderade på vad man skulle hitta på sen då. Och så var man mycket, ja men som sagt, varannan helg och fick väl följa med på det ena och på det andra som antingen var småbarnsvänligt eller inte. Men man fick följa med dit kalendern var någonstans.
Ja.
Och då nu är du gymnasieålder ungefär då?
Ja, det var väl ganska samma lika. Jag gick passande nog på en vad säger man? Ja, grundskola som heter Karl Johanskolan.
Spännande.
Ja, och sen så på Rubäcksgymnasiet i Örebro.
Mm. Mm.
Och läste ekonomi. Det var väl där den här badminton. Vad ska man, om man ska leva på någonting, är det badminton eller ekonomi? Och då tänkte jag att man kan väl börja med ekonomi.
Falla tillbaka på badmintonen sen.
Exakt. Samtidigt som det var någon hårdrockstrummis dröm där i mellan. Ja, så Karl Johan i skolan är en musikskola. Så att musiken blev som en himla viktig del i livet.
Men det avslutade du lite senare då?
Ja, det var ju där att när man skulle vara trummis och insåg att trumma hemma var ju inte så himla populärt.
Nej, nej. Och, när pappa hade middagar.
Ja, nej, men precis. Och sen så jag köpte på en himla massa grejer och tänkte att jag blir bättre för varje ny pryl jag köper. Och
blev så är det ju, det har ju vi ändå konstaterat.
Det är ju mycket en prylsport.
Allt hänger ju på materialen.
Ja, liksom. Nej men exakt. Så att jag blev fruktansvärt besviken. Att det blev något bättre.
Utväxlingen kom inte.
Nej, så att jag kände att det där får väl ligga på hyllan. Och vad säger man, spiken i kistan blev väl när jag till slut valde att jag skulle flytta till Luleå då.
Du flyttade till Luleå?
Ja, okay. Och insåg väl att få med sig ett trumset på tåg inte var någon hit och ha någon studentlägenhet där uppe heller. Så,
ja, då började du plugga i Luleå alltså.
Ja, men då, det här ekonomiintresset, det fanns ju fortfarande kvar. Så att jag började läsa ekonomikandidat där uppe.
Okej. Mm.
Och ångrar bittert nu, men jag valde, får man välja sån här inräkning, så jag valde nationalekonomi, tyckte det var himla spännande och man förstod vad de säger på ekonominyheterna. Och nu om man hoppar framåt idag, ja, så önskar jag ju för allt i världen att man hade valt någon sån där företagsekonomi.
Ja.
Det finns ingen som när man sitter med någon bokföring eller någonting och så säger man kan göra en liten graf på det hela, eller man kan, ja. Nej, men det var himla kul. Men i familjen så har det väl ganska varit tydligt att man ska engagera sig under studietiden.
Okej.
Så att jag började med en sån här kårverksamhet. Och vi höll på med massa olika föreningar och alltihopa. Så jag slutade som kårordförande och jobbade med det i 2 år.
Okej.
Så min morfar brukar alltid säga när jag träffar honom att du ska veta att jag var vice kårordförande på Uppsala universitet med 20 000 studenter. Och då brukar jag alltid klappa honom på huvudet och säga, ja men morfar, jag var i alla fall kårordförande. Så att det...
Exakt, det ska lite högre.
Nej, exakt. Ja, ja, så att det får jag väl leva.
Men sen kom du till Grythyttan.
Sen så tänkte jag att det självklara valet från ekonomi måste vara sommelieri. Och det kanske går...
Det känns ju logiskt.
Ja, men lite. Det kanske fanns lite spår i generna. Ja, sådär, att vin ändå kanske är någonting. Men kunde absolut ingenting om det. Så jag började titta på någon YouTube-film innan man skulle börja. Så man inte kände sig helt novis.
Det var inte att fråga pappa, utan det var YouTube som gällde.
Ja, men exakt. Jag ville inte känna att man var helt bakom flötet när det kom till dryck. Så började jag läsa där i 2 år. Och sen kom det här omtalade ostköpet däremellan och insåg väl att det var betydligt roligare att umgås med Sara och den verksamheten än att plugga.
Ja, ja.
Så att det blev ganska fort.
Så då skolar du om dig till bonde då?
Ja, så att nu är det från ekonomi till sommelieri till bonde.
Ja.
Och känner att det här är nog helt rätt. Nu har man valt.
Ja, när du känner dig hemma så att säga.
Ja, men precis.
Mm. Skönt. Det är svinskönt. Mm. När vi är ändå inne på ROS, då, Grythyttans universitetsutbildning i Grythyttan där. Så kommer jag ju att tänka på första gången som vi träffades.
Ja.
Och det var, jag tror inte du har en aning om det här, men jag kom på en liten cykel, jag kanske var 10-12 år, du är ju några år yngre än mig så du kanske var 7-8, och utanför ingången till skolan så står det en lång vit limousin. Det visar sig att det här är Jola Beros limousin,
ja, just
trollmagikern Jola Bero. Och jag och några kompisar som cyklade runt där och sladdade i gruset. Och tänkte, shit vad coolt, vilken häftig bil. Och sen så, av någon anledning så fick vi titta in i den där. Och vet inte om chauffören öppnade rutan kanske någonting. Och längst bak där satt Carl-Johan Granqvist.
Nej, jag kommer ihåg det där faktiskt. Gör du det? Nu när du säger det, att jag fick åka den där och var så imponerad att det fanns en tv i bilen.
Ja, ja.
Jag tänkte att det här, det, nu åker man ju Fiat 500, så det är väl absolut det, på andra hittar jag
den där. Får in till, den i limousinen liksom.
Exakt.
Så kompakt det kan bli.
Ja. Men just det, för alltså, du var där och sladdade.
Ja, jag var där och cyklade runt och hoppade på någon grästuva. Så det var lite kul, och då var det liksom att det var ju Carl Jansson, det var klart att vi fick åka där. Men sen ja, när vi kände varandra på ett annat plan så vet man ju att du har ju inga sådana översitta fasoner direkt.
Nej, det är väldigt, väldigt lite limoåkande nu,
ja,
ska jag säga. Det är mycket betydligt mer Fiat 500 och inte så mycket sånt.
Nej, men det var kul.
Lite som Fredrik säger där också, att Fredrik fattade meningen med dig där då var ju att du liksom hade lite född med silversked i munnen. Har du fått möta mycket sånt, om man nu ska säga kritik, eller ta emot mycket sånt i din uppväxt liksom?
Ja, nej, men det är väl, det kan man väl ändå säga, och det är väl inte så konstigt heller, får man väl påstå. Och vid någon ålder så kanske man till och med tyckte att det var kul på något sätt, men ju äldre man blir så blir det ju nästan lite så där individualistiskt tänkt, att jag är ju vem jag är, inte någon annans.
Exakt.
Någon annans son på det sättet. Och sen på senare tid så har man ju också lärt känna sig själv lite bättre.
Mm.
Och förstått, som jag sa nu, när jag känner mig hemma i Bredsjö och vet lite mer vem jag också är.
Exakt.
Så har man insett den här livsstilen passar mig betydligt bättre. Som jag fick tidigare så har jag fått av dig, Fredrik, en otroligt fin keps som jag bär med stolthet. Ja. Som det står Robomove
på. Just det. Nu blir det lite reklam i podden.
Ja, just det. Det får vi se. Vi får bli på.
Det får vara kvar. Nej. Men det definierar ju ganska tydligt, tycker jag. Att du har ju fått den på jorden liksom.
Ja, men alltså det och jag tror att det är lite olika filosofi över det hela. Nu ska vi inte gå så djupt på det, men jag känner mig väldigt, väldigt nöjd och tycker inte heller så mycket om att stå i någon form av rampljus. Man blir väl lite som motsatsen till sina föräldrar på något sätt. Ja, ibland kan man ju bli exakt likadan, men jag känner att det är mycket, mycket finns likheter men också motsatser. Karl-Jan är en visionär av råge.
Yeah.
Därav har jag blivit mer förvaltare. Jag tycker inte jag vill se till att saker funkar än att hitta på saker. Och vi delar väl intresset för god mat och god dryck. Men det tror jag att de flesta på något sätt ändå.
Absolut. Och vi ska väl vara tydliga i det också, att det är inget ont om Karl-Jan. Det tror jag inte finns från din sida heller.
Nej, absolut inte.
Man väljer ju sin bana och sitt spår. Det är bara intressant att beröra det med gå i pappas fotspår eller hitta sin egen bana, så att säga.
Ja, men jag tror mycket. Och sen när man kom till Bredsjö och det gänget, jag brukar säga att ibland att eller det var en person som jag tyckte sa det himla bra, att man kanske var en liten planta vid ett väldigt stort träd som behövde kanske flyttas om till en ny jord, lite mer energirik för att kunna växa till sig.
Just.
Och lite så har det väl varit de här sista åren då. Så nu känner jag att det är en stabil trädstam med mycket fårgödsel runt om som får det att växa.
Ja, hur har du kommit in i verksamheten i Bredsjö? På mjölkfårs eller på fårfarmen, så att säga.
Ja, alltså det är ingen, alltså jag har aldrig i min blekaste fantasi tänkt att jag skulle slutligen hamna bland får och vara intresserad av deras spenar och djur. Aldrig i livet hade jag ju tänkt på det, men det är lite kul med livet på det sättet att det kan ju överraska en. Så att det har varit en stor omväxling. Som du sa, det har varit mycket plugg, mycket akademiskt och teoretiskt. Och här blir det ju mer hands-on. Arbetsuppgifter kanske är lite fördelat beroende på muskelmassa. Ja. Som aldrig tidigare har varit. Mycket när man jobbar med djur, pliktkänsla, att vi kan inte bara ta ledigt någon dag. Djuren ska tas om hand om varje dag och se till att de alltid har det bra.
Ja.
Men när du pratar om ta hand om det, Sara, tar hon hand om dig? Du kom ju hit idag med nästan en halv arm kortare efter någon form av djurincident idag.
Ja, det var väl också en sån där rolig. Vi har ju verkat klövarna idag på alla. Och det är en sån där grej som vi håller på att lära oss. Så då får man ju ta alla fåren och sätta dem på rumpan och så ska de klippas. Och även baggarna som kan väga upp till 140 kilo. Så då var det en som
förlåt Karl-Jan, bara för att vara tydlig, det är så att klippa naglarna.
Ja, exakt.
Naglarna.
Tack.
På.
det får hojta till om det är mycket terminologi som är. Nej, men man klipper klövarna på dem och det gör man två gånger om året för att se till att de har det bra. Och speciellt över vintern när de har gått på en ströbädd. Så kan ni ju tänka om man går på mjukt underlag och så växer det där så ute så slipas de ju till.
Just det.
Så här får man klippa dem då. Och
vi upplever lite samma i löparskorna.
Ja.
Att där behöver man sedan klippa.
Skorna där.
Det slipas ner i fram i skorna.
Exakt, precis.
Ja, men så då var det, och det här ska man då göra fort. Man får vända ner dem, sätta dem på rumpan. Och så, som sagt, så ska det gå så fort som möjligt så att inte djuren känner av någon stress eller liknande. Men då var det någon bagge där som inte kanske var fullt samarbetsvillig. Så han lyckades skrapa till mig och jag tittade och såg, oh, det här såg fruktansvärt hemskt ut på armen. Så jag råkade fråga om, har vi någon antibakteriell salva och alla tittade på mig och sa att det är ett skrapsår, det är inte ens djupt. Vi ser inte benet.
Armen sitter kvar.
Armen sitter kvar.
Vad klagar du på? Ta nästa.
Ja.
Så jag fick ju också någon sån där som jag tänkte då var en komplimang, men har väl med tiden insett att det var, de sa, åh vilka fina pianofingrar du har, och tänkte att ja, tack så mycket, men börjar väl inse att de där händerna har vi inte gjort så mycket fysiskt arbete.
Nej, det krävs ju några års inarbetning för att få de här dasslocken.
Jajamän, jag känner att de växer till sig och
ja, så,
de börjar ta sig. Ja, men precis. Det är kul att höra. Du nämnde ju även innan vi satte på rec här en väldigt rolig historia gällande våren. Ja. Kan du inte återberätta det? Jag tyckte ju det var ganska så rogivande.
Alltså som det här tycker jag också är väldigt spännande för min del, eftersom jag har ändå, tycker jag har varit med där sedan 2019 och kommer ju inte från den världen sedan tidigare, och tycker att det har varit många ögonöppnare för mig när det kommer till livsmedelsproduktion och mat och hur det går till och hela alltihopa, speciellt ost också. Men nu med tiden så börjar ju det sitta i ryggmärgen, den här förståelsen. Men då var det ju en dag i kaféet. Jag får ju som sagt stå i kassan där jag är med bäst. Där jag inte håller på med knivar eller mat, utan det sköter de andra så bra. Och jag står med någon morfar eller farfar som frågar lite om osten. Och så har han sitt barnbarn på kanske 14 år. Och så flikar han in och säger sådär, men var slaktar ni någonstans?
Grabben frågade,
ja. Precis. Och jag är sådär, åh vad kul att du frågar, intresserad och säger att ja, men vi åker till Kristinehamn, det finns ett ekologiskt och kravslakteri där, gammal centerpartistisk kommunalråd som har startat, bla bla bla. Och han ser inte riktigt nöjd ut med svaret, utan jag tackar och säger ja tack, och så fortsätter jag och farfan där pratar, och så flikar han in igen och frågar, men hur får ni tillbaka osten? och vi bara stannar av och tittar så förvånande på honom, och farfan är så där, vet du inte hur man gör ost? Vet du inte vad jag... Nej, jag tänkte att man... Så då sa vi, du får gå guidad visning här, tror jag, så att du får se hur det går till. Och som jag sa också, jag funderar mycket i efterhand, det är en sån här parmesanhjul som kan väga hur mycket som helst, vilket om det är någon...
Han tänker alltså med andra ord på att man liksom skär upp fåret och så kommer det ut färdigpaketerade ostar liksom.
Ja, jag undrar det. Eller om man drar i någon tarm och fyller i någon form för att man ska få till det där. Så att det är... Det är ju liksom roligt och lite skrämmande på
och jag tycker det är fantastiskt att man vågar fråga.
Vet du vad jag tänker, Fredrik? Jag tänker faktiskt på en grej här. Jag tänker att du och jag ska bjuda in oss till Karl-Johan på att komma och göra oss någon gång.
Kanske det.
För jag tror fan inte att vi ska sitta här och snacka så mycket skit om hur man gör ost. Vi har ingen aning
egentligen. Nej, vi vet ju inte vad vi pratar om. Nej, som vanligt. Alltså,
jag säger det också innan jag började, att jag kunde inte tänka mig hur man gör, ta mjölk i någon stor gryta och så häller man i lite saker, så blir det en stor ost, och så ska man skära isär det här till små bitar och sen lägga ihop till någon form av ny ost, det är något litet pussel. Och jag kunde inte se det där i huvudet, och nu har jag ändå gjort ost i ett eller två år. Jag har fortfarande lite svårt att hänga med hur det liksom...
Hur mycket ost gör ni på en säsong, eller räknar ni ett år? Eller
men vi har ju, går lite snabbt igenom, men vi har ju något som kallas för en laktationsperiod. Och vad innebär det? Jo, men det är att fåren får lamm i januari. Alla tackorna får lamm. Och det måste de ju få för att de ska kunna producera mjölk. Sen så när det har blivit tillräckligt många, så att vi kan börja ta upp dem i mjölkning, så börjar det väl bli ungefär slutet på februari-mars. Så då mjölkar vi alla, och då fortsätter det sedan fram till oktober. Mm. Och då går de i sin.
Oj, okej. De har alltså mjölk så länge?
De har mjölk så länge, så man får mjölka dem från, alltså slutet på februari-mars. Då är det varje dag. Ibland, i början så är det två gånger om dagen, men sen är det en gång om dagen tills oktober, så att det är inte så något sånt där att man tänker att men idag tar vi sovmorgon, eller vi tar ledigt idag, utan det här
sker för hand alltså, eller har ni automater till det?
Semi skulle man kunna säga, om jag tittar och säger, om mjölkgrop, om ni känner till.
Ja, men sån vet
ja,
ni.
Ja. Nej, men...
Nej, det får gärna utveckla det.
Nej, men det är att vi har lärt fåren, eller vi har väl mutat in dem. Att de kommer upp 12 stycken och så springer de upp så att de hamnar... Nu ska jag inte visa med händerna. Så att, men de kommer upp så att de kanske står i midjehöjd till oss.
Ah, okay.
Och där har vi då spenkoppar med slang som man sätter på spenarna manuellt. Okay. Men sen pumpar det ut mjölken automatiskt.
Men ni måste liksom koppla på och koppla av.
Koppla på och koppla av. Och det är så där, först måste man kolla igenom alla spenar att mjölken ser okej ut. Så man tar en liten provmjölk och tittar. Ser man att det är någonting, då får man smaka och så får man göra en bedömning. Sen tvättar man alla spenar och sen får man torka av alla spenar så att det inte är någon smuts eller något som kan komma i mjölken. Och sen får man mjölka och då får det väl ta max 1,5 minut. För de får inte titta på för länge, för det kan skada djuret, att det står och drar vakuum och de kan bli stressade och allt sånt där.
Hur mycket får man ut på 1,5 minut?
Det är det där som är lite spännande.
Lite fight runt matbordet, vem som får ut mest.
Ja,
exakt.
Jag tänker alltid tävling.
Ja,
jag har ju med den här tävlingen att jag ska lära mig att mjölka fortast.
Aha,
det är min. Att man varje gång så spanar jag på alla andra vad de har för tekniker, hur de håller och hur de gör. Jag är inte där än.
Men, kollar du YouTube-klipp på det här? How to mjölka ett får?
Nej, men de som har gjort det här länge, de är ju supersnabba och duktiga. Men eftersom vi har den här samma laktationsfas så blir ju mjölken varierad under året och också hur mycket mjölk de har.
Uh-huh.
I början när de har fått lamm så har de ju sen väldigt mycket mjölk. Det är därför man mjölkar 2 gånger om dagen. Uh-huh. Sen när de går inne och de får foder inne, då har de en typ av mjölk. Sen går de ut på bete. Då förändras det ju också ytterligare en gång. Och sen så under sommaren så skiftar det lite.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
I slutet, när det börjar trappas ner, så blir det en typ av mjölk.
Påverkar det också då smaken på osten?
Ja, det är påverk. Kanske inte smaken... Kan du göra, men om man ser till, du har ju fett och protein och vattenhalt.
Ja.
Så den förändringen blir ju. Så att vi brukar väl i snitt säga mellan 1-2 liter. Okay. Beroende på vilken fas man är här då.
Ja.
Förlåt, då pratar 1-2 liter per
dag.
Per dag,
ja. Exakt. Och får. Så normalt när ni ser stora mejerier, de har ju som kanske har jättemycket kor.
Ja.
De har ju inte en laktationsfas, utan där har det flera grupper som går i liksom. Precis. Så att mjölken, liksom... mjölken är ganska jämn och det blir liksom samma. Medans här, så vi har ju, när vi kommer från vinvärlden, börjar prata att man kanske skulle ha lite vintage-beteckning eller att det här är för sommarost. Just det. Och det här är ju...
Spännande.
Det är en produktutveckling, får man se i framtiden där.
Exakt. Och hur många får är det som berörs av den här fasen, så att säga?
Jag tror att vi ligger på vi brukar säga mellan 75 och 90.
90, ja.
Och sen, nu tror jag att vi ligger på runt 80.
Så det är alltså ungefär över 100 liter om dagen?
Ja, men det skulle man kunna säga, för att vi ystar, som det heter då, när man gör själva osten då. Det gör vi var tredje dag. I snitt.
Mm.
Och det betyder att vi har fått ihop 300 liter.
Okej. Okay. Mm.
Så då pumpa.
Det är en ganska stor gryta på spisen, tänker jag.
Ja, vi har ju en gammal köks, sån här storköksgryta som vi använder idag att göra ost i.
Ja, spännande.
Ja, kul. Det är sjukt intressant. Man har ju ingen koll alls på det här faktiskt.
Men hur lång tid tar det sen då innan ni har en färdig ost i hyllan?
Vi gör ju bara två typer av ost. Brescia blå och Brescia hård, en svensk pecorino. Och Brescia blå, från om jag skulle göra den idag, så skulle ni se den i hyllan om ett år.
Okej. Så ni ligger på den då ett år där som förlagringen.
Precis, med alltihopa. Och den hårda Brescia hård, den skulle man se väl om 4-5 månader.
Okej.
Och ni lagrar dem själva också?
Vi lagrar dem själva. Vi har ju, det är ju lite häftigt. Bredsjö är ju en gammal bruksort. Och Lena och Lars-Göran, när de startade här på 80-talet, så var de ju att vi får anpassa vår verksamhet till platsen. Vi försöker inte göra om i stora kyllager eller vrida om platsen så det passar oss. Så att det är en gammal jordkällare från bruket där man lagrade rovor och potatis som har blivit då.
Ja, det är
kul. Lagringsplatsen.
Kul! Jag tänker så här, Karl-Johan, ska vi breaka lite i din presentation och slänga in en av våra stående punkter som vi alltid har i våra poddar.
Ja, den är ju väldigt viktig.
Det är väl den viktigaste.
Precis, det är lite där folk sitter och väntar på hela dagarna.
Och det är ju, vi är ju två stödgubbar här på andra sidan. Har du någonting som du har gått och irriterat dig på slutet som du kan tänka på sådär att fasen, det där var ju inte bra, det tycker jag var jobbigt.
Jag tänkte på vägen hit att det är sällan jag blir arg. Men jag kan nog ofta bli ganska irriterad.
Det känns ju ganska lugn som person.
Men så något som har gjort mig irriterad, det...
För oss krävs det ju ganska lite. Liksom.
Ja, det räcker, för mig är det ju ofta men typ som sån här plast man plastar in mat med.
Ja, men precis.
Eller att bältet snurrar sig i bilen.
Ja, exakt. Då rasar hela dagen.
Så det behöver absolut inte vara något världsbekymmer här.
Nej. Nu sticker jag. Det här skulle jag ha tänkt på. Men jag glömde helt på att tänka på det. Så att jag får sådär, vad fan är det jag har stört mig på? Jag tycker inte jag har stört mig på något.
Nej, men det kan man.
Nej, men då är det så. Ja. Då får vi helt enkelt bara klassa dig som en...
Nej, men alltså...
Så här, perfekt människa.
Jobbig.
Ja, exakt. En sån jävel som vi stör oss på.
Exakt.
Så här god och glad. Nej, men det vi jobbar ju i princip varje dag. Vi har ju inte någon semester eller fredag och nu är det lite AV och helg, utan man är ju ute på gården hela tiden. Så att det är sällan man åker iväg någonstans och börjar känna att jaha, det här stör jag mig på. Utan ja, det kan väl vara liksom en
men kan du inte störa dig på något får som inte gör som ni vill? Inte ens de stör man sig på.
Det är fantastiskt.
Nej, tvärtom så börjar jag tänka på alla roliga får som man vill umgås
med. Nej, jag tycker det är underbart. Att
det vi har är kajerna då, som kommer in. De här fåglarna som att vår tupp kan jag störa mig på.
Ja, du ser, nu har vi lyckats näsla oss in här under skinnet.
Det satt långt inne, tuppen.
Nej, till och med två. Kajorna och tuppen.
Ja, det är mycket fåglar. Nej, den attackerar mig bakifrån.
Ja, men det här har ju vi, nu vet inte, jag vet inte om du har lyssnat på vårt sista avsnitt som vi släppte bara för en vecka sedan. Men jag vart attackerad av en påfågel. Aha, och då pratade vi lite om det här med just höns och tuppar och fåglar. De är livsfarliga alltså.
Ja, den där tuppen är, jag brukar säga att snart blir koko vän på spisen. Hönsen är fantastiska, men tuppen, jag hade foppat dojer på mig sist. Så att jag tror att det var dåligt mode han var liksom irriterad på. Men
han är känslig sådär.
Ja, jag tror det.
Men man har en tupp bara, eller har ni fler?
Nej, vi har en tupp. Jag tror att man bara har...
Men man måste ha en, har jag förstått det som. Så ni kan inte ta bort den hur som helst.
Nej, man får byta ut.
Ja, det går ju att byta ut den, absolut.
Om den blir för... Lena som är hönsansvarig så att tuppen attackerar ju inte mig, så att det är ju inget problem.
Jaha. Jag älskar henne, ja.
Precis, så den får vara kvar ett tag.
Ja, men gott.
Ja, men svinkul. Det är skönt att kunna näsla sig in under skinnet där och hitta något igen.
Ska vi fylla på med 10 snabba?
Absolut.
Lite mitt i så här. Ska vi köra varannan, Christian?
Det kan vi göra.
Ja, jag kan börja då. Det är väldigt enkla.
Ja, redo.
Kanske inte så enkla att svara på, men...
Nej, vi får se. Spännande.
Vinter eller sommar?
Åh, sommar.
Bondgård eller storstad?
Ja, bondgård.
Hund eller katt?
Hund.
Vin eller öl?
Den var svår.
Vi kan göra så här också. Rött eller vitt eller ljus eller mörk öl? Du får ta en av varje där då.
Så rött eller vitt. Du tänkte att du gjorde det enklare.
Ja, jag tänkte det som en följdfråga.
Ja, okej.
Okay. Ja. Nej, men så här där tycker jag faktiskt det är vin ligger väldigt, väldigt varmt om hjärtat, som sagt, man ändå läste. Men det är ju väldigt sällan när man jobbar så mycket att man öppnar en hel pava och står, när fasen, jag vill ha ett glas. Mm. När fasen ska jag dricka det här? Så att då blir det till och med när en 50 centiliters burk blir så för mycket. Har de något mindre på något sätt? Så det blir ju mer öl än vad det blir vin. Ja. Men jag tycker om dem lika mycket.
Ja. Och då föredrar du rött eller vitt? Olika tillfällen kanske.
Bubbligt.
Bubbligt. Ja, men det var inget alternativ. Nej, jag ska... ja, nej, men det är svinbra. Vi nöjer oss så. Eller ska vi ta ljus eller mörk också?
Ja, ljus eller en mörk öl.
Ja, jag skulle säga ljus.
En ljuslager. Ja. Ja, en kall jäkel. Är det jag då, va?
Ja.
Då tar vi mjukost eller hårdost.
Ja, det är ju... det är inte, nej, men jag skulle väl säga att det beror lite på tillfället, ja, förstås. Men en mjukare ost.
Ja, nu får du hålla i dig. Sitta lugnt i båten här. Längsta träningspass.
I livet eller i som man har varit med om?
Ja, men ja, som du har varit med om.
Inte det samma sak.
Ja, precis. Jag tänkte om det ändå ska vara i någon form av närtid. Eller om
ja,
det ska,
du får ta vad du vill.
Ja. Jag har ju faktiskt varit på, det kan man inte tro nu när man ser mig, men ändå varit på liksom träningsläger. Man åker iväg en vecka och det enda man gör är att träna och sportar och annars... Kul. Ja,
jag tänker innan han har svarat klart, jag tänker att vi kommer till han och gör ost, han följer med på ett långt pass med oss.
Ja, vi måste.
Nej, men
har du sprungit en mil någon gång?
Nej, aldrig.
5 kilometer?
Nej, ja, kan ha hänt.
Ja.
Men jag tycker jag hör de flesta som är så där, oj, har du gjort det illa? Ja, jag var ute med något sportigt. Och då tänker jag att det måste vara betydligt mycket säkrare att ha båda fötterna och rumpan på jorden eller i soffan.
Ja, men vi nöjer oss så.
Absolut. Favoritresmål?
Ah, jag skulle nog... Oh, jag brukar ju alltid säga att jag vill åka med Sara till Sydafrika. Så att jag säger det. Men
har du varit där?
Jag har varit där en gång, ja. på sån här safari, ljussafari. Ja. Fantastiskt.
Mm.
Men annars någonstans i Europa. Varmt börjar jag känna nu. Ja. Hade inte varit så... Eller ledigt överhuvudtaget. Ja, sen behöver det inte vara något speciellt stans.
Pizza eller hamburgare?
Det är kluriga frågor. Det, bara...
ja, det är inte så lätt om man kan tro här. Alltså.
Nej, jag får väl säga... Pizza då.
Ja.
Podcast eller ljudbok?
Ja. Ljudbok.
Ljudbok.
Hemmakväll eller utekväll?
Ja, hemmakväll.
Den var lätt.
Den var lätt. Ja. Ja, den var lätt.
Yes, det var de vi hade.
Gött,
ja, det var tuffa frågor kände jag. Ja, men jag höll inte... i mig hela...
Vi jobbar på de här i många veckor.
Ja, jag förstår det. Precis.
Ska vi hoppa vidare lite till, vi har ju varit inne lite på det med din arbetssituation och hur en dag ser ut och så. Är det något du vill fördjupa där om, hur ser en dag ut i Karl-Johans liv?
Ja, men alltså de är ganska lika dagarna. Men som jag nämnde, det är ju mjölkning och matning varje morgon. Det kommer man aldrig ifrån.
Klockan?
Vi börjar klockan 8.
Det är ändå okej.
Det är okej, men jag känner också att...
Då hinner man ett pass på morgonen innan.
Ja, det skulle man göra.
Det är det där... Hade man gjort några färre dagar så kunde man ha gjort dagarna längre. Men när det är varje dag, då får man...
Exakt.
Nej, men så att det börjar väl liksom 8 med matning och med mjölkning. Och så ser man till att alla fåren har det bra, att det är strött, att det ser snyggt ut, att det är ingen som ser hängig eller att de är glada och pigga. Sen är alltid fika. Det är viktigt att man får i sig en kaffeskvätt. Och
då är det runt klockan 9-10 kanske?
Ja, det brukar ta en och en halv till 2 timmar. beroende på vilka det är som är ute. Och sen är det fördelning av dagens arbetsuppgifter, och det finns alltid någonting att göra. Det är aldrig att vi har suttit och känt att idag är det lugnt, idag är det skönt. Och det är väl också för sig, vare sig det är en bondgård eller vad man är egenföretagare, att det finns ju alltid någonting att göra.
Gud, ja.
Så att jag har ju fått mejeridelen, så ut och pyssla med ostar och sköta om dem och se till att de är glada. Och det kör jag traktor, har jag en liten dröm så där som har blivit kul, att nu har man lärt sig. Jag har inte förstört någonting än, men ska pysslas med det, kolla över staket. Sen har vi också kaféet, restaurangen, som är öppet nu på helger. Och sen på sommaren blir det varje dag.
Mm. Då är den öppen varje dag också, ja.
Också, plus att allt det andra ska göras. Men då skiftar vi om lite, så att Sara och jag, då skippar vi allt med djuren. Och så börjar vi tidigt på morgonen och sen så har vi öppet. Och så håller vi på sen på kvällen. Lite säsong. Sen har jag lite ansvar. Jag fick väl den på när man ändå hade läst någon form av ekonomi, papper och liknande sånt där.
Ja, du fick ta den roliga biten.
Ja, jag fick ta den roliga och försöker göra det kul.
Brukar du försöka styra det till eftermiddagarna lite då? Eller?
Ja, lite sådär. Och sen kan det vara, ibland gör vi ost, som vi sa, var tredje dag. Det tar ungefär 7 timmar. Från start till finish, när man är inte där hela tiden. Men så kan det väl sluta, har man tur, så är man klar vid 5-6 när man har matat fåren på eftermiddagen. Men nu senaste, när man börjar känna, när gräset börjar växa, då börjar arbetet på något sätt bli mer och mer.
Yeah.
Så att nu är vi väl runt mellan 8 och 10. Så är det klart.
På kvällen. Oj. Då är ni klara med arbetsdagen.
Då är vi klara med arbetsdagen. Då är det som du säger, då har man skjutit upp den här kontorsgöran till eftermiddagen. Och så sitter man med det. Och så,
ja, det är långa dagar.
Det är långa dagar, så att idag känns ju oerhört trevligt att man har blivit privilegierad med att få fly tidigare hemifrån och sitta här.
Till studion.
Ja.
När du nämner det med ert café, Carl-Johan, jag måste bara ta upp det som en liten kul historia.
Ja?
Jag besökte ju er vid ett tillfälle i höstas, måste det ha varit, tror jag. Och nej, men det kanske var lite tidigare ändå. Ja, strunt samma. Ni hade i alla fall ganska precis fått igenom ert alkoholtillstånd i kaféet. För det har ju möjlighet att servera alkoholhaltiga drycker där nu, om någon är sugen på det. Och då hade du och Sara, som du beskrev det då, det var ju, ni firade ju det såklart, att yes, nu har vi tillstånd, vi får servera alkohol. Kul, vad kan vi göra av det här? Liksom, det finns nya möjligheter och så vidare. Och ni köpte hem skumpa och ni köpte hem lite bubbel, så att säga då, för att sälja i kaféet. Har jag förstått det rätt än så länge?
Jajamän.
Ja. Och helt taggade på att gästerna rullar in här på parkeringen en varm sommardag, och nu ska det säljas bubbel och öl. Och sen kommer gäng efter gäng fram och beställer, och kan vi få lite svartvinbärsaft? Kan vi få lite rabarbersaft?
Ja, vi brottas med det där fortfarande. Ja, nej, men alltså vi som sagt, eftersom Sara, hon är ju faktiskt utbildad sommelier. Hon har diplom på att hon är, och jag är ju lite fake och säger att jag glider på, vad säger man, att man har växt upp med det. Men vi tycker att det är väldigt kul, så att vi börjar köpa på oss alla möjliga och leta runt och gå på lite sortimentsprovningar, och så öppnar vi och tänker, gud vad det här kommer sälja. men då är det sådär att, ja, har ni rabarbersaft? Och då är det också sådär, vi har ju enorma, men vi har väldigt mycket rabarber, så att vi har ju kokat rabarbersaft egen sen hur länge som helst, så att det är ju väldigt etablerat.
Ja.
Men när man står där då i kassan och man beskriver vilka viner det är och producenter och tänker att, åh vad roligt, men nej, rabarbersaft. Och sen så till slut så kommer det fram ändå en som är sommelier, jobbar som det, och är sådär, åh, då kan du få kika lite, vi har ju det här. Och vi har ju också sagt att vi tar inga överpriser på viner, utan hellre att det är kul att folk kommer och att vi har roliga viner till schyssta priser. just för att det, ja, dels att det snurrar lite och att, att det blir lite lockat att komma hit.
Ja, men till etablerat.
Med, ja, men till och med hon var sådär, nej, min man kör, så jag är...
Då kan inte jag heller ta
något. Nej, då kan inte jag heller ta något. Och vi var så, men du har vårt sista hopp. Liksom. men sen, vi släpper lite från, nu var det 2020 vi började, att det, vi säljer något mer glasvin än vad vi gjorde sist.
Ja,
kul, så att det är ju faktiskt...
Nej, men det sker väl inte över en natt, utan det måste ju arbetas in såklart.
Nej, och som vi också sa, att många som kommer till oss är ju också barnfamiljer.
Ja.
Så att det är ju inte så att man heller vill att mamma och pappa ska ta ett glas vin och så får barnen rabarbershaft och sen så sitter...
Men vi kanske ska dra och köra en hel kväll, du och jag.
Ja, ute ikväll i Bredsjö. Ja.
Ja. Vi hade ändå, det var någon familj som körde upp och så kom de in. De var första gästerna på dagen när vi hade öppnat. Och så beställde mamma och så beställde barnen. Och så tittade pappan på menyn och sa, jaha, vad ska jag dricka då? Men jag tar en flaska champagne.
Ja, perfekt. Ja.
Han drack ju den inte själv, utan det blev väl lite delad där. Det var någon mer, men...
Ja, nej, men jättekul att ni har fått igenom er tillstånd.
Ja, så att det är himla kul.
Så får ni jobba ut efter det, liksom. Ja, exakt. Vad ska vi hoppa in lite här, Christian, på vi har ju avhandlat en hel del faktiskt.
Ja, precis.
Ja.
Vi kan väl nämna det att ni i Bredsjö Mjölkfår har ju också fått utmärkelsen Årets matentreprenör i Närke för några år sedan, 2019.
Jajamän.
Hur kom det sig?
Ja, så det är ju kul. Vi har ju varit väldigt tursamma, får man väl säga, att vi har fått flera priser. Vi fick ju dels årets matentreprenör och så blev vi årets bonde i kategorin mjölk.
Just det.
Men det känns ju också, i alla fall för mig, väldigt lustigt att ta emot de här priserna. För att det är ju väldigt mycket Lena och Lars-Göran.
Ja.
Men man får ju stå där och vara lite, vad heter det? Lite maskot, eller inte maskot, men man får vara, ja, på något sätt att ta emot. Men jag tror mycket bygger på deras, dels, om man ska kalla det för filosofi. Alltså det är helt otroligt när jag tittar på dem, hur de har lyckats starta det här. Det har varit Lena och Lars-Göran som fick ta över det här till något... till ett lån på 20% ränta fick de från banken, ja, ja. På liksom glada 90-talet där.
Ska vi bara förtydliga också att Lena och Lars-Göran är ju din respektive, alltså Sara, din respektive förälder.
Ja,
jag vet
precis.
Inte om vi har nämnt det, men nej. Så vi är tydliga. Ja, det är verkligen familje.
Det är verkligen företag. Familje. Att de har startat så att, och drivit och varit så som man säger, duktiga på att förvalta det. Så att det har ju aldrig, och mycket görs ju på ett hantverksvis.
Ja.
Det har växlat mellan ekologiskt och krav, men alltid varit det i grunden. Och det är alltid mycket närhet till djuren, och det är inget som är industrialiserat. Nej, på något sätt.
Det är småskaligt och nära liksom.
Ja, mm. Så att man kanske har bytt ut det till att det är mer manstimmar. Kan man säga att det har varit väldigt mycket alltså egen arbetskraft. Men de har ju alltid varit närvarande i sin verksamhet. Så att det är något som vi vill fortsätta med på det spåret.
Mm.
Sen går ju framtiden lite fram, alltså tekniken och lite sånt där. Man kan uppdatera, men aldrig att det blir på någon industriell nivå.
Nej. Exakt.
Så att det tycker vi är himla viktigt. Så att jag tror mycket av det här att den här envisheten, arbetsmoralen, ha högkvalitativa produkter och vara med har gjort att det har blivit väldigt en ganska omtyckt produkt.
Mm. Mm.
Du pratade ju lite tidigare om det här med vintage ost och så vidare.
Ja.
Är det något ni tittar på att utveckla nya produkter, eller vill ni hålla i de produkterna ni har? Nu kanske du inte vill berätta alla hemligheter här såklart. Men...
Ja, men jag kan ju bara säga att jag tyckte det var kul när jag kom upp i ostkällan där bland första gångerna. Ja. Så såg jag på en ost där det stod, vad så där, läser jag rätt? Att det stod produktionsdatum typ 12 april 2014.
Oj.
Ja, du.
Och var sådär, alltså går den här och äta? Och, ja, absolut. Den är lagad. Så att den finns fortfarande kvar. Så att nu är det 2020, så den är ju 8 år. Och helt, den är inte farlig. Sen smakar den ju absolut inte likadan som någon som är 1 år. Så att det går ju att lagra. Och göra som, det hade varit väldigt kul med en typ vertikalprovning. Man provar samma ost, men ja. 2020, 2019, 2018.
Just det, ja.
Men vi kommer nog inte hitta på så mycket fler, nej, typer av ost. Vi har begränsad mängd får, vi har bara plats och vi har mark till att kunna odla själv. Så att vi är självförsörjande. Däremot så var vi uppe, om det är lite framtidsplan, så för någon vecka sedan på en veckas kurs i Östersund. På charkkurs. Okay. Och för mig så, chark, det har ju varit, man beställer en charkbricka, det är lite salami och det är en lufttorkad parma. Ja, och sen är lite oliver. Och, så jag tänkte att det är väl kul att åka iväg, det är chark, det är salami och lufttorkat. Men för tusan, allt är ju chark. Fick jag reda på det. Jag menar falukorv i chark. Nu ser man inte, ja, det heller så mycket på charkbrickan. Så att vi fick göra kokkorv, vilket jag tycker är en av mina favoritmaträtter. En riktig sån smällkorv.
Ja, just hockeykorv.
Ja, exakt. Det ligger mig varmt om hjärtat.
Ja.
Och det fick vi göra från grunden.
Okay.
Och se hur man gör. Och hur man kan göra det på ett schysst, ja, sätt. Utan några tillsatser eller något sånt där.
Tänker du då på, alltså, just ta reda på fåren då, eller?
Ja, men exakt. Ja. Där har vi ju mycket att, ja, just skojigt att hitta på.
Mm.
För att vi, sådär att vi, helst så hade ju vi velat ha ett eget slakteri.
Ja.
Och absolut inte för att vi tycker...
Så de slipper skicka tillbaka osten sen.
Ja, exakt. Man kan ta det på plats.
Transporter där lite.
Exakt.
Ja, men vi ser inte fram emot att man skulle ha ihjäl sina egna får. Det är inte, nej, det vi är ute efter, nej, utan det är den här stressfria. Att,
ja, men precis.
De slipper åka transport. Allt sånt där. Men att kunna ha det, ja, men lugnt, stressfritt och sen kunna göra någonting skojigt med som ändå blir vår biprodukt.
Mm.
Och göra en schysst produkt av det. Så ja, där kommer väldigt mycket fokus ligga i framtiden.
Ja, Carl-Johan, jag tänkte även om vi skulle hoppa in lite på... Det har ju varit lite skriverier i press och så vidare om din fars dödsstädning.
Ja, jag såg det. Dödsstädning, det kändes
det låter ju lite komiskt, lite lustigt sådär, ja. Men det handlar väl mycket om att han ville försöka att skriva klart och göra klart i och med att han började bli lite till åren. Och då handlade det väl primärt om Saxo Herrgård, där du själv berättade att du har växt upp några år och så vidare.
Mm.
Och jag såg ett inlägg på sociala medier där, och vi kan först säga att verksamheten kommer ju övergå till en stiftelse. Skänkas till en stiftelse.
Precis.
Och då hade man väl kommenterat lite där att, ja, stackars Carl-Johan, går han arvslös? Vad tycker han om det här? Och så vidare. Och jag tänkte det kan vara ett ypperligt tillfälle för dig att få beskriva din syn på den biten. För att det är ju såklart en stor, ja, händelse då liksom. Det är ju en jättestor herrgård och så vidare som ska byta ägare och så vidare.
Ja, men jag såg också, jag var nog inne och snokade på samma artikel och läste lite, ja, kommentarer där och tyckte att det var spännande. För att, vad ska man säga, klargöra så att det var ju självklart att man fick frågan innan. Alltså, vad tycker du att det här ska bli för någonting utav det? Och då fanns det ju som två sidosvar på det hela. Att, å ena sidan så har jag nu bestämt mig att det är Bredsjö jag vill vara och verka.
Yeah.
Där ligger min framtid. Med Sara och starta upp, inte starta upp, men för oss att generationsskifta och
förvalta och förändra liksom.
Ja, men precis den verksamheten, och det skulle aldrig någonsin gå att bedriva de två verksamheterna ihop.
Parallellt, nej.
Nej, då hade vi gått under, ja. Då hade vi inte fått någon sömn överhuvudtaget.
För nej, som du beskriver det så pysslar ni mellan 8 och 08 och 22 som det är nu, så att säga.
Ja, alltså, så det är så personalintensivt. Båda, jag har ju jobbat på Saxo.
Mm.
väldigt mycket innan och vet hur mycket arbete som krävs. Ett sånt där hus är ju, om man tänker sig ett vanligt hus, brukar man säga, det är ju ett evighetsprojekt. Och då ska man säga att det är ju flera stora hus. Det är ju evigt, ja. gånger fem.
Exakt.
Ja. Så att det funkade ju inte i min livssituation. Och sen så är väl jag också den att det har ju aldrig varit mitt. Det är ju inte på något sätt jag som har köpt det eller jag som har lagt ner några pengar eller medel i att restaurera och driva så. Så att då tänker jag att man får göra vad man vill, ja, med sina egendomar. Så att vill man göra en stiftelse så känner jag att det är inte så mycket jag kan säga emot. Och då menar jag inte att det blev, nu ska det här göras till ett stiftelse, utan jag fick ändå frågan och valet.
Ja.
Men känner att jag har aldrig känt något krav att det här måste bli mitt för att det är arv och liksom.
Det ska stanna i familjen, bla bla bla.
Ja, eller att på något sätt att det är din plikt att ge bort det till mig för att jag är utan. Nej, det är ens egendom och då får man välja helt fritt vad man vill göra med det.
Nej, men det är ju superkul att höra att du landat i en situation där du är nöjd och förhoppningsvis är Carl-Johan nöjd. Och,
ja, men så kan jag väl också tycka att jag tyckte att det var kul för att det blev en stiftelse. För att det kunde ju ha sålts. Och det är väl som oberoende på om just den här situationen eller vem som helst att kunna åka förbi och säga där växte jag upp, ja. Och sen så är det någon privatperson som äger och så, hej, kom in, nu får ni se. Det blir ju lite lustigt, ja, så då är det ju precis. Kul ändå på något sätt att man kan, att det är en verksamhet, en stiftelse, så att man kan gå in och se lite hur,
ja,
hur
så det kommer bedrivas i samma form.
Ja, ja, men.
Ja, men det är ju superkul, det är ju superbra. Vi behöver inte gå så mycket djupare där.
Nej,
och jag inte. Tror egentligen att vi har ett ganska långt avsnitt här.
Ja, vi har ju avhandlat de punkterna som vi hade. Sen är det ju som sagt, frågan är ju om du, Carl-Johan, har något som du vill lyfta eller poängtera mer som du vill nå ut med.
När man sitter på pottkanten så är det alltid svårt att komma på någonting sånt där. Men jag tycker jag vill tacka så mycket att jag fått varit här och det har varit superkul och känna att det kan ha varit roligt att jag var ju så här när du frågade eller när ni frågade om jag skulle vara med och känna vem vill lyssna på mig och vara med i någon sån där offentlighet, men det kan ha varit kul om det finns någon som skulle ha varit intresserad att få ge en bild som kanske annars motsätter det lite man har tänkt på något sätt.
Mm. Ja, men precis.
Så att det har varit väldigt, väldigt kul att få prata om mig som Carl-Johan.
Ja.
Den personen.
Som den person du är. Och det var ju lite som vi var inne på innan här också. Att podden behöver ju absolut inte handla bara om idrott och sport. Utan det är inget vil och hem som vi heter. Och du har ju verkligen
poängterat det idag med jobb från 08 till 22 så att säga. Det är brutalt mycket mer inget vil och hem än vad vi har.
Ja, jag ser fram emot nu när jag kommer hem och de kommer lyssna på om man slutar jobba klockan 7 eller 19 något sånt där. Och de säger, ja, nu får du jobba på. Nu har du ändå sagt att det blir
22.
Nu får du jobba de sista 3
timmarna. Tidigare så kör du ut i 22 varje kväll.
Exakt. Ja. Nej, men så jättestort tack att jag fått vara med här.
Ja. Nej, men det var ju superkul och som sagt, vi har ju fått en väldigt mycket större förståelse också för er produktion. Och...
Ja, vi har lärt oss jättemycket.
Ja. Så verkligen, stort tack för att du kom.
Ja, tack.
Och vi får bara önska er stort lycka till inför sommaren med öppning av kaféet och att ni får sälja riktigt mycket ost och kanske lite champagne i år också. Då.
Ja, kanske. Ni får komma upp och hjälpa till lite där. Ja, precis. Ni är välkomna. Och alla som lyssnar också.
Ja, alla som lyssnar. Vallfärda till Bredsjö.
Ja, och som sagt, min fru älskar ju, hon är ju lyrisk över hela bullar. Det är ju liksom, ja, era bullar är ju världens bästa kanelbullar liksom. Så att...
Nej, vi har ätit idag, de är inte så dåliga de heller.
Ja, nej men ja, absolut, jag håller med. Så att, ett stort tips till alla det är att åka till Bredsjö och fika och köpa med ost hem då.
Yes, yes.
Stort tack för idag.
Tack.
Vi stänger av boken.
Yes.
Tack.
Hej då.
Hej.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.